P3, Sveriges Radio.
Fall River, Massachusetts, 4 augusti år 1892. Den unga tjänsteflickan kommer utspringande från familjen Bordens tvåvåningshus på Second Street. Snubblande korsar hon gatan utan att se sig för, omtöcknad av chocken. En droska far förbi henne i full fart och hon stirrar panikslaget på den. Det hon precis har sett ska för alltid finnas etsat på hennes näthinnor. Hon tumlar ner för gatan mot huset där familjens läkare bor. Med knutna nävar bultar hon frenetiskt på dörren. Och när läkarens fru öppnar, kippar flickan efter andan. Hennes röst igen när hon berättar vad som har hänt. Hennes husbonde, den älskvärde herr Borden, har blivit mördad. Ligger ihjälslagen på vardagsrumssoffan. Och mördaren måste ha varit ursinnig. Det som en gång var hans ansikte liknar nu mest slaktrester. Ena ögat är kluvet i två delar och näsan är avhuggen. Läkarfrun bleknar. Men vad ingen av dem vet är att ännu en mardrömsupptäckt väntar hemma i Andrew Bordens hus. För på ovanvåningen ligger ytterligare en död, sargad kropp. Fru Borden. Faktum är att det bara finns en enda levande person kvar i huset. Familjens yngsta dotter, den 32-åriga Lizzie. Och blickarna riktas direkt mot henne.
Det här är berättelsen om Lizzie Borden, söndagsskolelärarinnan som chockade en hel nation när hon stod anklagad för två brutala yxmord på sina egna föräldrar.
Du lyssnar på P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Stämningen i huset på Second Street i Fall River, Massachusetts är kaotisk den där torsdagen 4 augusti år 1892. När läkaren anländer konstaterar han snabbt att Andrew Borden verkligen är död. Som om det var någon tvekan om det med tanke på att hela hans ansikte är en enda blodig massa. Två grannfruar har dykt upp för att trösta dottern, Lizzie. Ingen kan begripa att något så hemskt har hänt. Stackars Lizzie som har förlorat sin far på ett så brutalt sätt. I tumultet glömmer alla först att fråga efter Lizzies styvmamma Abby. Men så kommer någon på att hon ju saknas. Lizzie säger först att Abby inte är hemma. Att hon har fått ett meddelande från en sjuk släkting och gett sig iväg. Men så ändrar hon sig och säger att Abby kommit hem igen. Och ber tjänsteflickan Bridget att kolla på ovanvåningen. Bridget är måttligt sugen på att gå själv. Vem vet vad eller vem som finns där uppe. Och Bridget har rätt som fasar att gå upp för trappan. För i gästrummet på övervåningen hittar hon Abby liggande huvudstupa på golvet. Av hennes bakhuvud finns knappt något kvar. Bara en enda röra av köttslamsor, benfliser och hjärnsubstans. Och på golvet vid sidan om hennes kropp ligger något som får håret att resa sig på armarna. Abbys långa fläta, rakt avhuggen, som ett makabert offer. En poliskonstapel kliver in genom dörren. Han har skickats dit för att undersöka vad som beskrivits för polisen som ett bråk. Men han inser snart att situationen är betydligt allvarligare än så. Den 4 augusti råkar vara datumet för polisens årliga utflykt till en närliggande nöjespark. Men Fall Rivers polismästare lyckas ändå skrapa ihop några konstaplar som genast beger sig till familjen Bordens hus. De börjar ställa en massa frågor. Inte minst till Lizzie. Och ju mer de frågar, desto mer dras deras fokus till henne. Är hon inte märkligt lugn för någon vars föräldrar precis har blivit mördade? Och varför kan hon inte ge raka svar på deras frågor? Allt verkar högst suspekt. Kan det till och med vara så att det var Lizzie själv som höll i mordvapnet? Men för att kunna slå ihjäl sina föräldrar med en yxa måste man ju vara ett monster. Kan en välartad kvinna som Lizzie verkligen genomföra två så brutala mord? Och framförallt, varför skulle hon vilja göra det? 1892 är Lizzie Borden 32 år gammal. En rätt så lång, välnärd kvinna med runt ansikte, stora isblå ögon och det lockade bruna håret prydligt uppsatt. Hon är född och uppvuxen i Fall River, en välmående bruksort drygt 80 kilometer söder om Boston. Fall River är en segregerad stad. De 75 000 invånarna bor skilda från varandra. Överklass för sig, medelklass för sig och fattiga immigranter och arbetare för sig. Lizzie bor med sin familj bland medelklassen. Något hon verkligen inte är nöjd med. Nästan hela sitt liv har Lizzie bott i huset på Second Street nummer 92, tillsammans med sin stora syster Emma, pappa Andrew och sin styvmor Abby. Andrew Borden är en av stans mest framstående affärsmän. Han har arbetat sig upp från en enkel kistmakare och begravningsentreprenör till direktör för en handfull textilfabriker. Kloka investeringar i bankväsen och fastigheter har spett på förmögenheten. Andrew är helt enkelt en self-made man. Den amerikanska drömmen personifierad.
Under 1800-talets andra hälft så präglades USA ju verkligen av en framtidstro och ett enormt uppsving av industri och ekonomisk utveckling.
Det här är Eva Bonde, chefredaktör för tidskriften Historiskan.
Under den här tiden så var det också en väldigt stor våg av invandrare och immigranter som kom till USA från olika delar av Europa, och deras framförallt billiga arbetskraft bidrar också till att göra USA till ett av världens främsta industriländer och därmed också både en politisk och en militär stormakt.
Men det är inte bara glada dagar i USA. Det är mindre än 30 år sedan ett blodigt inbördeskrig nästan splittrar landet. Och de gamla skillnaderna mellan nord och syd finns kvar. I södern är jordbruket kung. Här finns färre människor och bördigare jorden i norr. Sydstaternas ekonomi bygger i stort sett på bomulls- och tobaksodling. Och innan förbudet, slaveri. Nordstaterna, där Lizzie bor, är rena motsatsen. Här finns nästan alla landets stora städer, järnvägar och viktiga industriområden. Efter inbördeskrigets slut är det de segrande nordstaternas lagar och regler som gäller. Sydstaterna förväntas anpassa sig, men det gör de inte utan mothugg. Särskilt avskaffandet av slaveriet skaver, det som var så viktigt för sydstaternas blomstrande ekonomi. Från slutet av 1870-talet, när nordstaternas sista trupper lämnar sydstaterna, inleds ett systematiskt förtryck av svarta. Förtrycket kulminerar på 1890-talet med de så kallade Jim Crow-lagarna.
Man kan säga att lagarna gick liksom i det stora hela ut på att skilja svarta och vita enligt den dåtida devisen separate but equal, alltså åtskilda men lika. Och i teorin så ansåg man liksom att svarta skulle ge samma service och samma möjligheter med samma kvalitet som vita, bara det att de skulle vara avskilda. Och då tänkte man liksom att då kom man undan den uttalade rasismen, i alla fall i teorin, men i verkligheten så är det ju verkligen annorlunda ut. I praktiken så var lagarna ju extremt rasistiska och svarta diskriminerades ju hela tiden.
Det pågår också ett förtryck mot amerikanska urinvånare. Eller rättare sagt, en hänsynslös förföljelse av dem. Växande städer och industrier och den ständiga strömmen av invandrare behöver plats. Från slutet av 1700-talet, under nästan hela 1800-talet, fördriver den amerikanska regeringen ursprungsfolken från deras marker med hjälp av militärt våld och diskriminerande lagar. Tiotusentals urinvånare tvångsförflyttas till ett så kallat indianterritorium över 100 mil västerut i nuvarande Oklahoma. De flesta tvingas göra resan till fots. Tusentals dör på vägen, som kommer att kallas tårarnas väg, av sjukdomar, svält och utmattning. De som vägrar lämna sin mark utsätts för trakasserier och hotelser, dödas i strid eller grips och skickas till interneringsläger med så dåliga levnadsvillkor att överlevnadschanserna är mycket små. Den amerikanska armén tar ofta till övervåld, och ingen skonas när det moderna samhället breder ut sig. Inte ens kvinnor och barn. Lizzie Borden och hennes välbärgade familj drabbas inte av hårdhänt förtryck. Men det är ändå inte frid och fröjd i Bordenhuset. Sett utifrån är de en respektabel familj. Men allt står inte rätt till. Det är faktiskt ganska spänd stämning hemma. Lizzie har ett horn i sidan till sin styvmamma Abby, undviker henne och snackar skit bakom hennes rygg. I början av augusti år 1892 beter sig Lizzie Borden lite märkligt. Gör några udda ärenden. Ärenden som någon som planerar ett mord kanske skulle göra.
Fall River, förmiddagen den 3 augusti 1892. Den lilla klockan plingar till när Lizzie öppnar dörren och med målmedvetna steg går fram till apoteksdisken. Hälsar artigt och ber om att få köpa vätecyanid för 10 cent. Det ska användas till att rengöra en sälskinskappa, säger hon. Som om det vore den mest alldagliga sak i världen. Ungefär som att hon ber om ett pulver för att lindra en besvärande huvudvärk eller irriterande hosta. biträde ser tveksam ut. Sälskinskappa. En sån kan man inte göra rent med vätecyanid. Man ska inte ha det på någon typ av skinn eller päls. Vätecyanid är ett kraftigt gift. En enda droppe kan leda till döden. Mannen bakom disken förklarar Felicia att de inte säljer ren vätecyanid. Bara utspädd och bara på recept. Men Lissy står på sig. Hon hävdar att hon minsann köpt vätecyanid där flera gånger tidigare utan problem. När apoteksbiträdet vägrar vänder hon på klacken och stormar irriterad ut från apoteket.
Dagen för apoteksbesöket är inte vilken som helst, utan dagen före morden på Andrew och Abby Borden. Men att försöka få tag på dödligt gift är inte det enda konstiga som Lissy gör. På kvällen hälsar hon på hos en granne och berättar att hon oroar sig för familjens säkerhet. Hon tror att Andrew har skaffat sig fiender genom sina affärer. Hon har sett en man smyga runt kring huset och tror att någon kommer bränna ner huset eller skada familjen på något sätt. Kanske till och med döda dem. Nu är inte Andrew Borden någon maffiaman. Han sysslar inte med olagliga affärer utan med fabriker och fastigheter. Det känns lite långsökt att någon skulle vilja döda honom eller hans familj för att han vägrat hyra ut en lokal eller ge någon ett förskott på lönen. Fall River är inte heller direkt något brottsparadis. Så om man är lite misstänkt lagd skulle Lissys prat om fiender till familjen kunna framstå som ett försök att måla upp faror och plantera tanken om att det smyger runt en mördare som vill åt Andrew Borden. Och mördare finns det i stan, men de är inte många. Under hela 1892 häktas bara två män och en kvinna för mord. Den kvinnan är Lissy Borden. Så det kan alltså verka som att fröken Borden planerar att mörda sin pappa och sin avskydda plastmamma. Men är en dålig relation till en styvmorsa verkligen anledning nog att slå till med ett dubbelmord? För att få svar på den frågan måste vi gräva oss lite längre tillbaka i historien. Lissy föds i Fall River 32 år tidigare, i juli år 1860. Tack vare familjens ekonomiska ställning får hon gå i både grundskola och high school. Hon är en rakt igenom genomsnittlig elev. Varken exceptionellt smart eller märkbart trög, som skolans rektor uttrycker det. Hon håller sig ganska mycket för sig själv och är rent generellt lite känslig och introvert när det gäller umgänget med klasskompisarna. Det där med utbildning är inte heller riktigt Lissys grej. Även om hon pluggar flitigt och får rätt bra betyg. Och även om hon faktiskt skulle kunna läsa vidare om hon ville.
Under 1800-talets andra hälft så växer den första vågen kvinnorörelse fram. Och de kämpar ju bland annat för lika juridiska rättigheter och sociala villkor för kvinnor som för män. Och de kvinnor börjar gå på college och de kräver rösträtt. Och den faktiska rösträtten ligger ju lite längre fram i tiden. Det är först 1920 som kvinnor får rösträtt i USA. Men det startas ändå en diskussion kring då, en debatt kring kvinnors rättigheter. Och kvinnor får lov att ta sig rätten att ta större plats i det offentliga rummet och bli mer självständiga.
Men de där nymodigheterna är inget som lockar den tonåriga Lissy. Hennes dröm är att gifta sig med en förmögen gentleman, leva ett bekvämt liv och umgås med gräddan i Fall River. Inte för att hon har det jobbigt hemma under uppväxttiden direkt. Döttrar i familjer som har det sämre ställt förväntas bidra till hushållet genom att spinna, sy, laga mat, baka eller liknande. Men den välbärgade Lissy har väldigt få sysslor. Hon behöver i stort sett bara städa sitt rum och hjälpa till att stryka lite då och då. Och även om hon lever på 1800-talet känns Lissy som en ganska typisk tonåring. Hon är lite strulig, viljestark och envis och har ibland rätt kraftiga humörsvängningar. Men inget som egentligen sticker ut. Inget som tyder på att det skulle kunna bli ett modiskt monster av den här tonårstjejen. Sin biologiska mamma kan Lissy knappt komma ihåg. Hon dör när Lissy är drygt 2 år gammal. Och 2 år senare gifter Andrew om sig med Abby. Så Abby är den enda mor Lissy någonsin känt till. Ändå är deras förhållande som sagt kyligt.
Det verkar ha varit så att Lissy kom ganska väl överens med Abby, åtminstone fram till 1884, när Andrew, alltså Lissys far, köper en fastighet och ger den till Abby för att hennes halvsyster ska kunna bo där. Och både Lissy och hennes syster Emma blir tydligen rätt så upprörda över det här, för de tycker att det är ju deras framtida arv som slösas på detta hemska vis, och dessutom på en människa som inte är
av eget kött och blod som inte är deras riktiga familj, hävdar de då. Och från och med där så är det en klyfta mellan Abby och Lizzie.
Och Lizzie blir så arg att hon slutar kalla Abby för mamma och börjar kalla henne för Mrs. Borden istället. Hon pratar bara med Abby när hon tvunget måste och verkar sky henne som pesten. Bara i undantagsfall äter de frukost eller kvällsmat ihop. Lizzie väntar hellre tills Abby ätit klart eller äter på sitt rum. Dessutom drar hon sig inte för att fälla syrliga kommentarer till grannar och bekanta och tydligt visa sitt ogillande. Det kan ju låta som ett simpelt tjafs mellan familjemedlemmar. Tomma ord från en ilsken dotter. Men de till synes tomma orden ska snart komma och väga betydligt tyngre än så när de nagelfars av en misstroende jury i en rättssal. Efter high school gör Lizzie allt det där som en fin fröken från Fall River förväntas göra. Hon bedriver välgörenhet och lägger ner stort engagemang i både kyrkan och den kristna nykterhetsrörelsen. Det finns åtskilliga barn som har haft Lizzie Borden som fröken i söndagsskolan. Familjen Borden har det bra. Men pappa Andrews finansiella och sociala resa har gjort honom sparsam. En del skulle till och med säga att han är en riktig snåljåp. Familjens anspråkslösa tvåvåningshus saknar till exempel både el och rinnande vatten, som är standard i bättre hem. Men sådana lyxartiklar bryr sig inte Andrew om att lägga pengar på. Hur mycket Lizzie än tjatar, vägrar han också att flytta familjen till stans finare område, The Hill, där överklassen bor i sina pampiga viktorianska villor. Istället bor familjen Borden till Lizzies stora missnöje kvar på Second Street, på behörigt avstånd från de flotta kvarteren. Lizzie tycker kanske synd om sig själv. Men det finns de i USA som har betydligt sämre förutsättningar än hon. För den trygga medelklassen där hon hör hemma bygger på industrialiseringen. Som i slutet av 1800-talet i sin tur bland annat bygger på att det finns billig arbetskraft.
Arbetarklass är ju ett nytt fenomen vid den här tiden. Och för den som tillhör arbetarklassen så är ju livet verkligen hårt. Både vuxna och barn utnyttjas ganska hänsynslöst. Arbetsdagarna är långa, lönerna är låga. Man jobbar ofta kanske 14-16 timmar varje dag, 6 dagar i veckan minst. Och arbetare behandlas ju ganska mycket som en slit- och slängvara snarare än människor för att de är lätta att ersätta helt enkelt. Det kommer alltid fler. Man behöver inte tänka så mycket på välmående eller säkerhet som arbetsgivare.
Lizzie Borden sätter inte sin fot i några smutsiga fabriker. Men hon möter arbetarklassen på annat sätt, i sitt eget hem. I form av familjens tjänsteflicka Bridget. Fast i familjen Borden kallas Bridget konsekvent för Maggie. Det hette nämligen deras förra tjänsteflicka, som precis som Bridget kom från Irland.
Ungefär en tredjedel av de immigranter som kom till USA mellan 1820 och 1860 var irländare. Och de blir inte direkt välkomnade med öppna armar, utan många av dem kommer förknippas med problem som smittsamma och dödliga sjukdomar, som kolera, tyfus och tuberkulos, och även med sociala problem som alkoholism och våld och brott. Och irländare var också de som tog sig an de mest okvalificerade och farligaste jobben med sämst löner. Så irländare sågs liksom som det lägsta av det lägsta och blev också väldigt diskriminerade.
Eftersom båda tjänsteflickorna kommer från samma plats kan de gott dela samma namn, tycker Lizzie. Orka lära sig nya namn på tjänstefolk. Nej, Lizzie vill uppåt och inte befatta sig med de som står under henne. Och vägen uppåt för en kvinna på den här tiden går oftast via en förmögen make. Men på den fronten går det trögt. Det blir en handfull beundrare med åren, men inga långvariga förhållanden. När Lizzie börjar närma sig 30-årsåldern och fortfarande inte lyckats haffa någon make, stämplas hon enligt tidens normer som nucka. Som ogifta kvinnor är både hon och systern Emma fast i föräldrahemmet och ekonomiskt beroende av fadern. Och även om Andrew är snål när det gäller allt annat, så är han faktiskt ganska generös när det gäller det underhåll han betalar ut till döttrarna. Fast Lizzie är ändå rejält bitter över att hennes drömmar om att klättra på den sociala stegen krossats. Och i hennes ögon är det pappans fel. Han som med sin överdrivna sparsamhet vägrar ta steget in i överklassen. Ja, oturen i kärlek pina Lizzie. Men när klockan har tickat fram till augusti år 1892 är bristen på romans på väg att bli hennes minsta problem. För vi har kommit fram till dagen när den här berättelsen tog sin början. En tryckande het sommardag, den 4 augusti. Invånarna i Fall River gör inte många knop i hettan. I huset på Second Street råder lugn. Åtminstone vad det verkar. Emma, Lizzies stora syster, är bortrest. Och Lizzie själv stökar runt med sitt. Vid 20:11 på förmiddagen kommer Andrew Borden hem för att vila en stund. Han mår inte riktigt bra och lägger sig på soffan i vardagsrummet för att ta sin liten tupplur innan han återvänder till jobbet. Lizzie hjälper honom till rätta i soffan. Sen går hon in i matrummet bredvid för att stryka näsdukar. Säger hon i alla fall. Några minuter över 11 hör Bridget ett skrik från Lizzie och den varma dagens lunk får en tvärnit. För i soffan ligger Andrew, klädd i kavaj och slips med de skoklädda fötterna vilande på golvet. Blickstilla. Men han sover inte längre. Vänstra sidan av hans kranium har krossats. Allt som finns kvar av hans ansikte är en formlös, köttig massa. Golvet, väggen och en tavla som hänger ovanför soffan är fläckade av färskt blod. Men Andrews kläder är så gott som orörda. Ingen har rotat efter en plånbok eller värdesaker. Det finns inga tecken på strid. Kroppen är fortfarande varm och blodet har inte stelnat. Det är bara minuter sedan han mördades. Det är nu som familjen Bordens hus fylls av grannar och sen poliser. Det är nu som Lizzie först säger att styvmamman Abby är ute, men sen kommer på att hon nog är hemma ändå. Och det är nu som tjänsteflickan Bridget går upp för trappan och möts av ännu en fruktansvärd scen. Abby ligger på mage på golvet mellan sängen och en byrå. Baksidan av hennes huvud har krossats av 19 yxhugg.
Varken i Andrews eller i Abbys fall hittade man tecken på kamp eller att de skulle ha försökt försvara sig mot mördaren eller överhuvudtaget hade rört sig på något sätt innan de blev mördade. Och när man undersökte kropparna så visade det sig också att Abby troligen dödats minst en timme innan Andrew.
Mördaren har alltså befunnit sig i huset en bra stund. Det borde betyda att både Lizzie och Bridget har svävat i livsfara. Men när polisen undersöker familjen Bordens hus hittar de inga tecken på inbrott. Ingenting har rört sig i huset. Inga möbler har flyttats, inga lådor har öppnats. Andrew har en hel del pengar på sig, plus ett värdefullt fickur. Men ingenting har tagits. Mördaren har lyckats närma sig offren i fullt dagsljus utan att väcka uppståndelse. Polisen blir allt mer övertygad om att offren kände sin förövare. Och att han, eller hon, är väl bekant med huset. Listan över personer som passar in på den beskrivningen och som dessutom haft möjlighet att utföra morden är ganska kort. Och efterhand som polisen samlar in fler alibin blir den allt kortare. Tills den till slut bara innehåller ett namn.
Fall River, 7 augusti 1892. Fastän klockan bara är 9 är luften redan kvar och det märks att det kommer bli ännu en varm dag. I familjen Bordens hus är alla redan uppe och igång med dagens sysslor. Ett slags försök att fortsätta som vanligt. Men inget är som vanligt. Ingen nämner det fruktansvärda som hänt. Lizzie och Emma undviker att gå in i rummen där de stora, mörknade blodfläckarna vittnar om våld och ond, bråd död. Den dystra tystnaden som råder i huset står i stor kontrast till den ivriga aktiviteten utanför där det myllrar av poliser som undersöker trädgården och ladan. Emma står och diskar i köket när Lizzie kommer in med en solkig bomullsklänning över armen. På klänningen skymtar mörka, obestämbara fläckar. Med beslutsamma steg går Lizzie bort mot gjutjärnskaminen och öppnar luckan. Långsamt river hon klänningstyget i strimlor och matar dem en efter en till den sprakande elden.
I en familj så sparsam som familjen Borden görs det alltid trasor av de kläder som inte går att använda längre. Men när Emma återberättar händelsen i sitt vittnesmål får hon den att framstå som en typisk vardagsföreteelse. Som om det är helt normalt att bränna kläder, dessutom under en pågående mordutredning. Om det nu verkligen är så som Lizzie och Emma påstår, att det är en helt vanlig klänning med färgfläckar på, varför bränna den? Det kan inte vi svara på. Men man kan misstänka att det läggs till högen av indicier som pekar mot att det är något skumt med Lizzie. En vecka efter morden, den 9 augusti, kallas Lizzie till förhör. Under 3 dagar sitter hon framför en domare i en rättssal ovanför Fall Rivers polisstation medan en åklagare frågar ut henne. Hon får ingen advokat och sitter alltså ensam i en minst sagt läskig situation. Så kanske är det inte så konstigt att hon ger besynnerliga och ofta motsägelsefulla eller bevisligen falska svar på frågor om vad hon haft för sig under morddagen. Hon hävdar envist att hon inte varit inne i huset när morden begåtts. Först förklarar hon sin frånvaro med att hon varit på vinden i ladan bredvid huset för att leta efter metall till fiskekrokar. Sen ger hon det förbryllande svaret att hon har ätit päron. Ett något svagt alibi i sammanhanget. Men en undersökning görs av ladan där Lizzie sagt sig leta fiskekrokar. Och golvet är täckt av ett tjockt lager orört damm. Inga spår efter vare sig krokletande eller päronskuttar. När hon blir utfrågad om vad hon har hört under tiden för morden säger Lizzie först att hon hört stön och jämranden och några dunsar. Sen ändrar hon det till att hon inte hört något alls. Polisen undrar också varför Lizzie till en början påstått att Abby inte var hemma men sen hävdat att hon hört henne komma hem. Och under alla förhör är Lizzie lugn som en filbunke. Hon visar inga tecken på sorg, vrede, förtvivlan eller rädsla. Lizzies brist på känsloyttringar anses helt vrickad och väldigt misstänkt. Så här beter sig väl knappast en oskyldig människa.
Oavsett om hon nu är skyldig eller inte så är hon ju sannolikt också i chock. Och jag tror också att man ska tänka på att den här rättegången och även de här förhören pågår ju i en tid där man inte riktigt är så insatt i de olika reaktionerna på chock och liknande, utan man har liksom en förutsatt bild av hur kvinnor bör reagera, och eftersom man anser att kvinnor är känslovarelser så bör de reagera med gråt och tandagnisslan och gärna en liten gnutta hysteri, för det är liksom det som förväntas av en känslostyrd människa.
Egentligen finns det inte några handfasta bevis mot Lizzie Borden. Det enda som talar för att hon har begått morden är att hon var där. Och så det där om att hon inte beter sig som en mordmisstänkt förväntas såklart. Det är nog främst det som gör att hon blir polisens huvudspår. Så den 11 augusti fängslas Lizzie Borden. I nästan 4 månader sitter hon inlåst i en liten fängelsecell där det inte finns mer än en säng, en stol och ett tvättfat. Där får hon dagarna att gå genom att läsa. Alla Andrew Bordens tidningar vidarebefordras till henne. Utom dagstidningarna. Hon vill inte läsa vad som skrivs om henne och morden. Om alla spekulationer. Om vad som väntar henne om hon befinns skyldig. Fast det vet hon egentligen redan. Mord straffas med döden. Döden genom hängning.
En hängning gick oftast till så att den dömde ställdes över en fallucka med ett rep om halsen. Och när falluckan då öppnas så faller ju den personen genom luckan, och om hen har tur så bryts nacken, vilket innebär en snabb död. Och annars så stryps man till döds ganska långsamt. Och på den här tiden så mättes fallet ut så att nacken skulle brytas, för man tyckte ändå att det var det mest humana sättet. I USA kallar man det här standard drop.
Om Lizzie döms är riskerna så stor att hon snart kommer dingla i galgen. För att undvika snaran kan Lizzie sätta sitt hopp till 2 saker. Sin klass och sitt kön.
För en kvinna som Lizzie, som kom från en vad man ansåg var en anständig och dessutom också en väldigt förmögen familj, så var det ju den här stereotypen om en ömtålig och foglig och liksom känslostyrd varelse som gällde. Och det, man kunde liksom inte se att en sådan varelse skulle vara kapabel att begå ett så hemskt brott som ett yxmord. Och det här var en ganska en standardsyn på kvinnor vid den här tiden. Historikern Ruth Harris har studerat 100-tals mordfall i Frankrike från omkring samma tid. Och där blev majoriteten av de åtalade kvinnorna frikända. Just för att de var kvinnor. Man kunde alltså inte tänka sig att de skulle kunna begå mord.
Rättegången mot den misstänkta yxmördaren Lizzie Borden inleds måndag den 5 juni 1893. Utanför domstolen samlas en stor skara nyfikna, och rättssalens åskådarbänkar av blankt mörkt trä är fullsatta. Sensationslystna journalister från ett 20-tal olika dagstidningar sitter med pennorna i högsta hugg, redo att anteckna allt som sägs. Den första dagen ägnas åt att välja ut en jury. 12 vita medelklassmän. Dag 2 gör åklagarsidan sitt inledningsanförande, och så påbörjas förhören med vittnena. Det är nog många som är övertygade om att Lizzie Borden är skyldig. Men det finns inga ögonvittnen som har sett henne utföra dem. Inget mordvapen har hittats. och åklagarsidan har svårt att etablera ett tydligt motiv. Det enda de egentligen har är att hon är den som haft störst möjlighet att begå brotten. Men är hon verkligen den enda som borde frågas ut?
Det fanns ju åtminstone en till person i huset när morden begicks utöver Lizzie, och det var ju Bridget. Och hon var till en början misstänkt av polisen, men både Lizzies och Bridgets vittnesmål stämde överens när det gällde var Bridget befann sig när morden begicks. När Abby mördades var hon utomhus och tvättade fönster, och sen mådde hon lite illa, så då gick hon upp och la sig på sitt rum och vilade uppe på vinden, och där befann hon sig när Lizzie ropade att någon hade dödat hennes far. Och polisen tycker att det här duger och stryker henne från listan över misstänkta, eftersom både hon själv och Lizzie har bekräftat att hon inte var närvarande.
Förhörsprotokollen är frustrerande läsning för den som vill ta reda på vad det egentligen var som hände. Alibin som kanske idag inte skulle hålla låter polisen passera utan vidare kommentar. Och Lizzie själv tar till det försvar hon har. Hon och Emma har tillsammans ärvt faderns förmögenhet. De använder delar av den till att anlita bästa möjliga försvarsadvokater. Av dem får hon rådet att klä sig sobert i mörka sorgekläder. Lizzie framställs som en blygsam och religiös kvinna. Den före detta söndagsskolelärarinnan som lägger ner sin själ i kyrkans arbete. Lizzie är vid det här laget en kändis, och rättegången skapar tidningsrubriker landet över. Och den levererar verkligen sensationsstoff att smälla upp på första sidorna.
Bristol County Courthouse, Taunton, måndagen den 12 juni 1893. På rättegångens sjunde dag intar Dr. William Dolan vittnesbåset. I detalj berättar han för åklagaren om hur han undersökt både offrens döda kroppar och själva mordplatsen. Hur han testat mjölken i familjens hus för att se om den är spetsad med gift. Hur han granskat en yxa, det misstänkta mordvapnet, men inte hittat några blodrester. Och hur han obducerat Andrew och Abby Bordens lik, lyft ut deras magsäckar, knutit ihop dem i ändarna och lagt dem i stora glasburkar som han sen förseglat och skickat till en kollega för undersökning. Varken mjölken eller maginnehållet har några spår av gift. Det måste alltså vara yxhuggen som dödat dem. Och så gör sig doktorn redo för att visa hur och vinka fram sina bevisföremål. Åklagaren lyfter fram två vita objekt mot Dr. Dolan. Ett sus går genom rättssalen. Framför åskådarna hålls Abby och Andrew Bordens kranier upp. Deras svarta ögonhålor stirrar rakt mot Lizzie. Vänstra sidan i Andrews skalle gapar tom. Tinningbenet, kindbenet och överkäken är borta. Bakhuvudet på Abby är ett enda stort hål. Lizzie ger ifrån sig ett halvkvävt ljud och segnar avsvimmad ner mot golvet.
Det är egentligen inte Andrews och Abbys riktiga kranier som visas fram i rättssalen, även om många tidningar skriver det. Det är gipsavgjutningar. De används för att visa var de många yxhuggen träffat. Men alla förstår ändå vad det här innebär. För att kunna göra sådana avgjutningar har paret Bordens huvuden avlägsnats från deras kroppar och kokats för att få bort all hud och kött. Lizzie har inte fått någon förvarning om att avgjutningarna ska visas i rättssalen, eller ens att de har gjorts överhuvudtaget. Så det är kanske inte så konstigt att hon svimmar. Och att chockad segna ner till golvet är faktiskt det allra bästa hon kan göra i det här läget.
Det passar ju verkligen perfekt in i den här bräckliga bilden av henne som hennes försvar har målat upp. Just det här kvinnan som absolut inte är kapabel att mörda, för att hon är ju så känslig så att hon svimmar bara hon ser de här kranierna. Och tidningarna nappar ju verkligen också på det här direkt. Det finns en tecknare på plats som gör en väldigt dramatisk illustration av den här svimningen som kommer att kallas The Swoon Heard Around the World.
Rättegången mot Lizzie Borden är årets nyhetshändelse. Men hon är inte den enda som får stor uppmärksamhet för mörka dåd i USA kring sekelskiftet 1800-1900. Betydligt mer flitiga mördare gör sig också kända. I Chicago bygger en på ytan charmig man vid namn Henry Howard Holmes ett dödens hotell där hans verkliga natur kommer fram. I byggnaden finns hemliga rum med anordningar som gör att han kan mörda folk på löpande band. Vissa av rummen är ljudisolerade, andra lufttäta, så att Holmes skulle kunna gasa ihjäl den som bor där. Flera av rummen har ett slags sopnedkast som leder ner i källaren där Holmes har stora kar med syra, osläckt kalk och ett krematorium. Allt man behöver för att göra sig kvitt kroppar, med andra ord. Det är lite oklart var han mördar sina offer och hur många de är. Men själv bekänner han uppåt 30 mord. Och i Londons East End härjar tidernas kanske mest ökända massmördare, Jack the Ripper. Under 5 månader, i slutet av 1880-talet, sätter han skräck i hela stan. Det totala antalet offer är inte känt, men åtminstone 5 fall tillskrivs honom. Alla kvinnor, alla brutalt mördade och skändade. Deras kroppar uppskurna, inälvorna uttagna. Och vem den fruktade mördaren är lyckas ingen ta reda på. Så sociopatiska mördare lider det sena 1800-talet alltså ingen brist på. Och Lizzie Borden ligger ju verkligen i lä jämfört med de här killarna. Men det som gör henne unik är just att hon är kvinna. Och att det är sina egna föräldrar hon står anklagad för att ha mördat. Så hur går det då för Lizzie? Jo, hon har det rätt svettigt.
Den tidens teknik som man använde för att undersöka brottsplatser, alltså, man hade ju inte det som vi har idag med liksom möjlighet till att undersöka DNA eller blod på samma sätt och så. Och om nu Lizzie var skyldig så ligger det här ju verkligen till hennes fördel, eftersom man inte riktigt kan knyta henne på ett tydligt sätt till brottsplatsen. Men å andra sidan så är det ju också en nackdel om hon är oskyldig, för hon kan inte heller riktigt på ett tydligt sätt bevisa sin oskuld. De enda som finns, levande människor som finns i huset efter morden, är ju hon själv och Bridget. Och det är ju ganska svajiga vittnesmål, får man säga, från båda. Det är svårt att bevisa sin egen oskuld när man bara har sitt eget ord att gå på.
Den 20 juni är det dags att avkunna domen. Än en gång fylls rättssalens mörka träbänkar till bristningsgränsen. Både försvaret och åklagarsidan gör sina slutpläderingar. Åklagaren är väl medveten om att Lizzie skyddas av att hon är en välbeställd kvinna. Han ber juryn nu inte jämföra henne med sina egna fruar eller döttrar, utan försöka inse att även fina damer kan begå mord. Klockan 13.45 får Lizzie en sista chans att tala till juryn. Hon bedyrar än en gång sin oskuld. Det tar juryn mindre än 1 timme att komma fram till ett enhälligt beslut. Lizzie och en samlad presskår håller andan när de träder in i salen. Och så faller domen.
Trädkronorna vajar lojt i den ljumma brisen. Och från gungstolen på verandan ser Lizzie ut över solnedgången. Det är så där lugnt och magiskt som det bara kan bli en ljus, varm sommarkväll i Fall River. Verandan är stilfullt inredd. Ett rottingbord som matchar gungstolen. En tjusig matta. En soffa i glänsande mörkt trä. Och ett bord med en broderad duk och blommor i vackra krukor. Lizzie rycker till lite när en Boston Terrier hoppar upp på hennes knä. Men smeker sen hunden mjukt över gässan. Äntligen har hon kunnat ge utlopp för sin kärlek för djur. 3 hundar har hon nu. Och hon har hjälpt till att starta ett djurhem för arbetshästar, hundar och katter i Fall River. Hon klappar förstrött hundens blanka svarta päls. Gnuggar varsamt en silkeslen öronsniv mellan tumme och pekfinger. Hon gnolar tyst för sig själv. Och gungar lite fram och tillbaka. Medan ett nöjt leende sakta sprider sig över hennes ansikte.
Försvarsstrategin gick hem och bristen på bevis var för stor. Lizzie förklaras oskyldig av domstolen och släpps på fri fot. Hon är redo att leva livet. Med pengar från arvet köper hon och Emma ett pampigt 14-rumshus i Fall Rivers finaste kvarter. De döper huset till Maplecroft. Hon börjar kalla sig Lisbeth. Det låter lite tjusigare än Lizzie. Hon reser till New York och Boston för att gå på teater och börjar hänga med skådisar och konstnärer och anordna överdådiga fester i Maplecroft.
En av Lizzies nya vänner är teater- och stumfilmsstjärnan Nance O'Neill. Och Lizzie blir verkligen superförtjust i henne. De blir mer eller mindre oskiljaktiga. Och om det är mer en vänskap mellan dem är ju ovisst. Men skvallret går i alla fall på stan. Och storasyster Emma är verkligen inte förtjust i situationen. Och det går så långt att Efter en sista röjafest så har Emma fått nog. Hon lämnar huset och Fall River för gott och träffar aldrig sin lilla syster igen.
Och drömlivet i lyx blir nog inte riktigt som Lissi har tänkt sig. Även om hon frikänns av juryn märker hon snart att det råder stor tvekan om hennes oskuld bland invånarna i Fall River. Hennes tidigare grannar och vänner överger henne. I kyrkan ekar platserna bredvid henne tomma. Stans barn kastar ägg på hennes hus och utmanar varann att ringa på hennes dörr mitt i natten och springa därifrån tjutande av skräckblandad förtjusning. Lissi blir allt mer tillbakadragen. Men hon vägrar lämna Maplecroft. Här stannar hon kvar, en envis enstöring, tills hon dör av komplikationer efter en gallblåsoperation den 1 juni 1927, 66 år gammal. Hennes stora syster Emma dör 9 dagar senare av kronisk njurinflammation. Båda systrarna begravs i familjegraven på kyrkogården i Fall River, bredvid resterna av sin pappas och sin styvmammas sargade lik. Så är det då en föräldramördare som begravs där, eller ett oskyldigt offer för olyckliga omständigheter?
När man tittar på de dokument som finns bevarade idag, alltså utskrifterna från rättegången och från förhören med Lissi, så är det ju faktiskt väldigt svårt att säga definitivt om det pekar mot antingen skuld eller oskuld. Alltså vi kan inte riktigt idag bedöma om Lissi verkligen var skyldig. Men däremot i populärkulturen så verkar det ju inte finnas någon tvekan, utan här är hon definitivt dömd. Här brukar man mer titta på olika teorier eller spekulationer kring varför hon gjorde som hon gjorde. Och ibland så blir hon skildrad som någon slags frustrerad, förtryckt kvinna som av olika anledningar, antingen att hon hade någon kärleksaffär med Bridget eller att hon kände sig för instängd i den dåtida könsrollen och de sociala normerna. Eller att hennes pappa var en tyrann som dessutom hade någon slags incestuöst förhållande med henne. Att det, liksom, det är de här olika anledningarna som gör att hon till slut mördar sin far och sin styvmor och därigenom liksom förverkligar sig själv och blir självständig.
Men vad som egentligen hände den där stekheta augustidagen vet vi inte och kommer nog aldrig att få veta. Morden på Andrew och Abby Borden är fortfarande en olöst gåta. Utan de tragiska morden hade ingen brytt sig om Lissi Borden efter hennes död. Och hon själv hade kanske föredragit att vara en historisk doldis. För oavsett om hon var skyldig eller ej, förgiftade morden hennes liv. Lissi Borden hävdar resten av sin levnadsdagar att hon var oskyldig. Men hon lyckades aldrig rentvå sitt namn. Och i eftervärldens ögon förblir hon en ondskefull mördare. Stoff för hårresande skräckhistorier och kusliga barnkammarim.
Lissi Borden took an axe. Gave her mother 40 wax. When she saw what she had done, she gave her father 41.
Programmet gjordes av Cecilia Dyringer, Mårten Andersson, Samuel Lindberg, Eva Bonde och Pablo Leiva Wenger.
P3 Historia görs av Munk.
P3, Sveriges Radio.